Då ska ni vara välkomna till avsnitt 4 av den här podcasten Fiktiva universum och faktiska undringar. Med mig Robin och min kollega Kenneth. Hur står det till?
Woho! Jo, det är strålande.
Du har sett ytterligare ett avsnitt av Star Trek Discovery. Känns det bra?
Det händer ju så mycket. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att prata om och så många frågetecken.
Mm, verkligen. Avsnitt 4 heter The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Och som Kenneth sa, det näst längsta namnet i Trek-historien.
Japs.
Då dyker vi väl in i det här avsnittet, så får vi se vad du har hittat.
Jajamän, vi kör igång.
Och mig också såklart, då kör vi.
Så när vi nu äntligen ger oss in i det fjärde avsnittet så börjar vi med att se ett ganska coolt intro. Det är en tidig föregångare till Replicator som bygger ihop Michaels uniform. Och man tror att man är på någon annan planet eller något, men det är man inte. Och sen så får hon en pryl. Hennes rumskompis kommer med post till henne och det visar sig att det är hennes före detta kapten som har testamenterat något till henne. Hon hanterar inte riktigt att öppna den just nu, så den åker in under sängen där. Sen åker hon hiss då upp till kaptenen där och stöter på, vad heter han nu igen?
Saru.
Saru, ja, precis. Och det är första gången de refererar till hans threat ganglia, de här grejerna på nacken som sticker ut där. Vi har ju sett dem tidigare hur de funkar, men vi har inte sett dem refereras till. Och de kommer upp på bryggan och hon får nu förklarat för sig, om det är så att man har missat det tidigare, att de har på Discovery en Spore Hub Drive, som de kallar det. Att de kan då åka över hela universum på svamp. Och vi åker över till Klingons och tittar till dem lite grann också. Det har inte varit så där jättebra. De svälter. Alla de andra, ja, 23 av de 24 husen är ute och slåss mot federationen, men det här huvudskeppet som T'Kuvma hade från början och som han lämnade över till sin albino-kompis där, de har det inte så bra. De svälter och de har lyckats reparera allting på de här 6 månaderna som har gått sen första standoffen. Men de har inte, ja, det är en reservdel som fattas och han vill inte ge sig över till, vad heter skeppet? Shenzhou. Ja. Han vill inte ta in deras prylar. Jag menar, ta in The Federations teknik. Det känns som en besudling av hur fina och trevliga Klingons är. Vi får hälsa på den här alien-prylen som hade gällt allting på The Glen. Och han får ju sig ett namn här så småningom i avsnittet. Han kallas Ripper. Trevligt. Han ser ut som någonting från Lilo Stitch, tänkte jag. Det var lite intressant.
Ja, faktiskt en poäng där.
Ja. Ja. Och sen så har vi ett meddelande till chefen där, till kaptenen, att Corvan 2, en dalithiumgruva, är under attack. Och självklart, i sant Star Trek-maner, så ni är det enda skeppet som kan åka dit. I det här fallet är det ju sant, för att de kan ju åka precis överallt i hela universum. Så det är ju inte så underligt. Men de tittar över de här prylarna de snodde från The Glen. För de hade ju lyckats göra mycket längre hopp än vad Discovery hade gjort. Och vad de kommer fram till är att det finns lite navigationsenheter och det finns några konstiga prylar de har inne i den här glaskammaren. Men det saknas en enhet som sköter beräkningarna. Och det är så långt de kommer att de kan inte hoppa utan den här beräkningsenheten. Sen så tittar vi över till Klingons igen. Där kommer Call. Call. Ja, en Klingon.
Säg det på riktigt Klingon nu.
Eller något, jag vet.
Precis. Jag skulle vilja se det fortsätta på det spåret.
Ja, jajamän. Självklart, jag talar flytande Klingon. Nej, det gör jag inte. Han var ju från det här 24:e huset då, som inte joinade upproret här. Eller som var med i koalitionen. Och nu försöker han lisma sig in och är riktigt förlåtande och trevlig och ursäktande och väldigt icke-klingon. Mm. Och det gör ju att man blir en aning misstänksam. Sen hoppar Discovery och hoppar fel.
Som man gör.
Mm, precis. Ripper reagerar hårt på det här, vilket Michael noterar. Och det här är första gången vi får träffa doktorn. Doktorer har ju generellt sett en viktig del av Star Trek på skeppen, men det här är första gången vi träffar honom. Och science-snubben där då, han uttrycker ju hur oerhört missnöjd han är över att vara i krig. Han menar det att hela Discovery byggdes för att testa hans teorier. Han vill inte vara en del av ett krigsskepp. Kaptenen tycker att då kan han fara och flyga, men ja, det går väl inte riktigt så. Ja, och sen så försöker de, hon säkerhetssnubban där, hon försöker att skära av en klo ifrån den här varelsen som de har fångat.
Ja, precis. Hon var ju väldigt mycket ute efter att du måste hitta ett vapen, du måste fixa någonting som gör att vi kan vinna kriget. Det var ju ingen känslomässig aspekt överhuvudtaget, utan hon var väl nästan typ stöpt i samma form som kaptenen, tycker jag.
Ja. Jo, men hon fanns ju där för att tjäna hans syften, det var uppenbart.
Mm. Mm.
Och så gjorde hon en tashajar och försvann.
Precis.
Och sen har vi tillbaka igen till Klingons. Vi tittar på hur albinon flörtar med sin second in command. Eller om det är tvärtom snarare. Hon flörtar in sig hos honom och tycker att han är ju jättesnygg. Och så bra och sandtroende och jag finns här för dig. Ja. Så att där är det ju massa äckelpäckel som pågår. Sen använder sig Michael av sin kelpiske kompis och hans threat ganglia för att kolla om Ripper är farlig.
Saru.
Och det är han inte. Så då tar han med sig en liten matsäck ner med sporer och matar honom med. Och det tycker han om. Så nu är de kompisar. Och sen går hon och övertygar den här science-snubben. Han testar för att se om det hon säger är sant och blir såld på konceptet. Vilket jag inte hade trott om honom. För han var så väldigt avvokt inställd i förra avsnittet. Mm. Men han tar faktiskt, han accepterar att det finns andra som har bra idéer. Så att han växte lite där. Så vad gör de? Jo, de pluggar in Ripper i systemet i den här glasburen. För det var ju han som var beräkningsprylen, enheten som saknades. Och nu teleporterar de precis som de vill. Men science-snubben kan ändå inte prata med svampar, vilket han har önskat ännu mer, för det hade han sett fram emot hela sitt liv. Cole ditchar albinon, som kommer tillbaka ifrån Enterprise, heter det inte? Nu blir det fel. Albinon och hans flört kommer tillbaka ifrån Shenzhou, skeppet ifrån första avsnittet, och upptäcker att Cole, han har tagit över hela skeppet för att han hade lite käk med sig, för alla var så hungriga. Så Cole, han sätter av albinon tillbaka på skeppet från det första avsnittet och har nu det enda Klingonskeppet med cloaking i galaxen. Ripper är inte lycklig för att han tycker inte om att vara beräkningsenhet. Vi vet inte riktigt om han bara tycker det är obehagligt eller om han faktiskt blir sjuk av det, men han får lite tröstmat av Michael efteråt. Slutligen så avslutas hela avsnittet med att Michael öppnar den här loddan hon fick på posten från sin gamla kapten, och där får hon ett teleskop som de hade tittat i tillsammans, och hon får även rådet att ta hand om dem som är under dig. Och det var hela avsnittet.
Hon hade ju förväntat sig också, säger hon ju, att Michael hade varit kapten vid det här laget.
Ja. Jo, men det här måste ju ha skrivits i testamentet innan Michael förrådde henne. Dock intressant, hur kunde hon få teleskopet när det fanns på det här skeppet från första avsnittet? Jag menar, var det någon som plockade åt sig det därför att det skulle vara med i testamentet och åkte ut i en escape-pod för att sen posta det till Mike? Jag vet inte.
Vet du att det fanns på Shenzhou?
Ja, det gjorde okay. Det. För de stod det. Ju där och tittade på det. Det var ju inne i hennes rum.
Ja,
så
det är väldigt... det är väldigt bra tanke. Jag har inte överhuvudtaget reflekterat över det.
Nej, det är lite logiskt glapp där, men det spelar ingen större roll. Det
kan ju vara så att allt som man vill ha i sitt testamente sätter man en beaming tracker på, så att när personen dör så beamas allting tillbaka till jorden, och sen så därifrån så lägger man det i askar och så skeppar man det ut till dem som ska ha det.
Okej. Jag har hört folk försöka förklara logiska hål i Star Trek tidigare, men det där var ett av de sämsta försöken någonsin.
Ja, men du får ge mig lite. Jag hade ju typ 3 sekunder på mig att komma fram till en förklaring.
Nej, för all del. Ja, nej, jag tycker inte det är ett jätteviktigt logiskt hål, för
nej.
Storyn vinner så pass mycket på att hon faktiskt får det här teleskopet, så att det är värt det liksom.
Mm.
Det tycker jag.
Ja, jag tycker det är fantastiskt att varelsen har fått namnet The Ripper.
Och nu får vi ju se då att det har inte alls med att de behöver snåla in lite på utrymmet och materialet, att det är ett stort hål i tefatet, utan
precis.
Hela skiten snurrar. Hela skiten börjar bara vum, 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 och så flyger de på svamp.
Men är det bara när de flyger på svamp som den snurrar?
Ja, det tror jag.
För i sådana fall byggdes den om man visste att man kunde flyga på svamp. Eller kom man på det efter att man byggde skeppet?
Nej, men jag tror ju att så som han uttryckte sig där, science-snubben, så måste ju de byggde skeppet utifrån hans specifikationer. Och jag får ju intrycket att de byggde det med målet hela tiden att de skulle kunna göra det till ett sätt att resa, ett sätt att färdas. Så någon slags idé fanns nog där redan från början.
Mm.
Så tolkar jag det i alla fall.
Mm. Tror du inte det också att Burnham, i och med också hur den här varelsen Ripper där, tror du inte att Burnham på något sätt ser sig själv lite i Ripper? Eftersom Lorca också, kan man säga, använder henne som ett vapen för att kunna besegra Klingons. Det kanske är väldigt djupt. Men båda utnyttjas ju på en viss nivå, kan man väl säga.
Jo, men det kan jag nog tro. Och när jag hörde hennes gamla kaptens råd till henne i slutet att ta hand om dem under henne, då tänkte jag ju direkt på Ripper.
Mm.
För det var ju han som hade blivit dåligt behandlad nyligen.
Ja, precis.
Sen såg vi ju lite andra intressanta saker här då. I förra avsnittet när Michael blev inlåst i den här glasburen och fick se hela universum. En av de platser hon såg var ju några gruvor som förekommer i The Original Series, avsnittet The Devil in the Dark från 1967. Och
där ser man.
Ja, där ser man. Och varelsen som finns med där påminner väldigt mycket om, inte utseendemässigt, men hur de hanterar den och behandlar den som Ripper. Det vill säga, där var det en varelse som hade ihjäl allt och alla, men de upptäckte att egentligen så var den jättefredlig. Det var bara det att det var ju de som attackerade den.
Mm.
Horta kallas den. Det är alltså någon levande silikonbaserad livsform. Och i kaptenen Lorcas där rum, där han har alla skumma djur, så ser man faktiskt en horta i en glasbur i bakgrunden vid ett tillfälle.
Mm.
Så det är ytterligare en referens till, ja, dels en referens som visar jämförelsen mellan Ripper och Horta, så hur de behandlar dem från början och sen upptäcker att de var vänliga. Men också i hur han använder allt han kan för att bygga ett bättre vapen, liksom.
Mm. Jag kände igen de här Kardashian Voles från Deep Space Nine. Men sen så får vi också reda på det då, precis som Michael varnade om tidigare, långt i förväg, att T'Kuvma hade ju blivit den här martyren eller messias. Ja. Precis, yep. Som man varnade för att det fick inte hända. Men så blev det ju ändå. Och som vi också fick reda på, det här är en fråga till dig, Kenneth. Fråga Kenneth-segmentet nu.
Ja.
Är det kannibalism för en Klingon att äta människor?
Det är klart det inte är.
Vok åt ju Georgios huvud, fick vi reda på också. Ja, på ett sätt de är ju humanoider, eller vad man säger på svenska, vet jag inte riktigt. Men båda två.
Ja, och det kommer ju fram i The Original Series att alla humanoider i Alpha-kvadranten eller i hela Vintergatan är släkt.
Mm.
Men
så lite kannibalism kan man väl säga att det är.
Ja, de kan ju faktiskt föröka sig.
Mm.
Det är ju inte skilda raser, eftersom du kan få, man har Vulcans och människor och Klingons, de kan ju få avkomma.
Mm.
Så egentligen är det samma überras av humanoider. Och då är det väl egentligen kannibalism. Ja, okej. Okay, ja, jag kan se din poäng. Jag kan det.
Sen så, du som har läst Dune, va?
Ja.
Jag har läst det någonstans att många får Dune-vibbar när det kommer till spårdriven. Får du det?
Ja, nu när du nämner det finns det ju likheter. I Dune handlar det om en naturlig substans som ger människor förmågan att flytta stora objekt genom rymden från punkt A till punkt B. Och det är precis samma som händer här, fast det är inte en människa i det här fallet, utan det är ju Ripper då egentligen som med hjälp av de här naturliga substanserna förflyttar ett skepp från punkt A till punkt B. Ja, jo, nej, men jag kan se liknelsen, absolut. Det var intressant, det hade jag inte tänkt på.
Nej, det var någon som skrev det, tror jag, någonstans på Twitter, tror jag. Jag minns inte riktigt hur det var där. Men eftersom du var intresserad av Dune så tänkte jag att du kanske hade fått dig själv. Men det...
Ja, nej, det hade jag inte. Men det är faktiskt intressant. Sen tänker jag på referensen mellan att vi ser när de kopplar in Ripper i den här prylen inne i glasrummet som de klockade från The Glen. Så får ju han science-snubben direkt upp mer eller mindre alla kända kartlagda stjärnsystem i galaxen.
Ja.
Var kommer stjärnkartan ifrån? Är det Ripper som har den i huvudet?
Ja, för det var väl det han sa också, va? Att han har ju allt i minnet. Var det inte någonting sånt? Jag kommer inte ihåg exakt, jag parafraserar bara. Men Stammet sa väl just det, att Ripper kan de här kartorna utan till ungefär.
Men ändå, förra avsnittet när kaptenen stängde in Michael i glasburen och släppte in massa sporer, så kunde hon se, inte alla, men hon såg ju flera olika platser.
Mm.
Är det inte så att det är sporerna som har länken på något sätt?
Jo.
Jag menar, nu tänker jag, du vet, kvantfysik.
Jag förstår vad du menar.
Du har ju den här tvilling, alltså att du kan ha två stycken partiklar som kan ha samma spin och de kan föras väldigt långt ifrån varandra, och påverkar man den ena påverkas den andra. Man kan få en koppling på väldigt långa avstånd via kvantmekaniska effekter i kvantfysiken. Och jag tänker att det är på något sätt liknande här, att de här sporerna har en koppling mellan varandra på något vänster till, och i och med att om de nu då potentiellt finns i hela universum, så kan du via de här få den här kopplingen och så skapar man en liten mikro, nu blir det väldigt teknobabbel här,
ja,
men en litet maskhål helt enkelt via den här kopplingen till de olika, i och med att de är så många så finns det kopplingar till alla platserna mer eller mindre, och i sådana fall så är det, jag menar, Michael hade inte någon direkt förmåga att kommunicera med de här sporerna, så vad hon får är lite lösa bilder av några platser hon skulle kunna ta sig till om hon hade kunnat kommunicera med dem. Men Ripper kan prata med dem och därmed får han upp alla platser mer eller mindre och förmedla det här genom den här skumma prylen, de här fyrkantiga kuben han hade då, science-snubben, på navigationskonsolen. Ja, så tänkte jag.
Ja, du gör det väldigt invecklat här, tycker jag.
Förlåt.
Nej, det gör ingenting. Jag tänker det kanske bara är så enkelt att svamparna hjälper henne att projektera en bild.
Så tänker du, ja.
Så tänker jag. Jag är lite mer så simple-minded, tror jag, än vad du är, kanske.
Men å andra sidan, om du tar den teorin tillsammans med teorin att vi alla lever i ett Matrix-universum, det vill säga att vi lever i...
Det är lite coolt.
En tredimensionell projektion. För det finns både det här att vi lever i en värld som är skapad av någon form av hyperavancerad dator, men också det här att vi lever i ett holografiskt universum. Det vill säga att det här är en holografisk representation av någonting annat. Båda de två teorierna tillsammans med din skulle ju faktiskt kunna bygga någon form av fysiskt teknobabbel som skulle kunna förklara vad det är som händer här. Om det inte bara är så att de knaprar svamp och blir höga.
Jag tänkte säga det, är du säker på att du inte själv har knaprat lite svamp?
Alltså, det mesta jag refererar till är ju faktiskt riktiga saker, även om de låter mer science fiction.
Sen är det en sak nu som jag blir lite irriterad på faktiskt.
Ja.
De skulle, var det Stammet som sa det, som nämnde tre personer som har gjort jättemycket för mänskligheten.
Ja.
Han nämnde Cochrane. Och så sa han Elon Musk.
Ja.
Alltså, ärligt talat, jag höll på att smälla av i soffan.
Vadå?
Vad har han gjort som gör att han kan vara på samma nivå som... Alltså, att han och två till, alltså alla andra människor i hela mänsklighetens historia, har gjort mindre än vad han har gjort, i princip. Det är ju helt sjukt.
Nej, men han nämner ju The Wright Brothers, Ja. Som börjar med att flyga då, va?
Ja.
Byggde första flygplanet så. Det köper jag. Och sen så nämner han ju Cochrane.
Ja, det fattar jag också. Definitivt.
Som han uppfann The Warp Drive. Mm. Och det ser vi ju i någon av The Next Generation-filmerna. Hur det sker. Och vi får vara med på den resan. Och sen nämner han Elon Musk.
Och vad har han gjort som får honom till den skaran?
Ingenting.
Nej.
Än.
Ja.
Det är det som är grejen. Ja, men... Okej, titta på vad Elon Musk har gjort än så länge. Han har startat SpaceX. Han har, jag menar, han, senast bara för någon vecka sedan, eller några veckor sedan, så skickade han upp en återanvändbar rymdraket som satte ut en bil i rymden. Skitsamma vad den gjorde egentligen. Den återvände till jorden, landade och är redo för nästa uppdrag.
Mm.
Alltså, han håller på att göra rymden åtkomlig för mänskligheten på ett helt annat sätt, i och med att vi inte behöver ha såna här gigantiska, farliga jätterymdraketer som ändå inte funkar igen, utan det är bara en liten del, den här rymdskytten som landar och sådär, va? Han håller ju på att förändra rymdfarten. Kanske inte har gjort det så långt som till att förtjäna det än.
Nej.
Men enligt den här då teorin så kommer han att göra det.
Jag kan köpa det du säger om man lägger in i aspekten än, vad som har hänt än. Ja, då kan jag köpa det. För då kan man hitta på vad som helst. Så det köper jag, definitivt.
Sen var det inte med i manuset.
Alltså.
Utan det var skådespelaren själv som la till det. Därför att han hoppades att han skulle få en Tesla.
Fick han det då?
Det vet jag inte.
Nej, okej. Okay.
Men det är jätteroligt.
Sen så, någonting jag inte riktigt fattar. Nu kommer vi tillbaka till, jag vet inte riktigt när historien det var här, men det var det här avsnittet i alla fall. När Commander Landry dör.
Ja.
Så öppnade hon i kraftfältet och så stod hon där med sin pickadoll då.
Yep.
Varför kan man inte bara öppna ett litet hål? Det vet ju alla att det är möjligt.
Ja.
Hur svårt skulle det vara att öppna ett litet hål och göra det som hon ville göra istället?
Därför att hon hade väldigt mycket testosteron.
Okej, tack. Ja, för det... Ja, men,
Det var det absolut mest macho hon kunde göra.
Mm. Jag kände ju själv där att nu går Michael in och gör samma idiotiska misstag, typ. Öppnar hela. Mm. Hon kunde också slängt in den där spårhistorien genom ett litet hål. Men det fungerar inte riktigt så.
Ja, men i hennes fall så fanns det ju en övre nivå också. För hon försökte ju bygga en relation.
Ja, men ska du verkligen riskera ditt liv för att göra det? Kan man inte vänta lite kanske?
Hon agerar ju alltid så. Hon går ju på instinkt. Så mycket Vulcan upbringing hon än har, så hon går på instinkt.
Mm.
Sen tycker jag... Det känns som att det här är ju nästan det Eugenics Wars handlade om. Alltså att, i och för sig där handlade det om att göra människor bättre, men det känns som att det är så mycket i federationens historia som gör gällande att det här är inte ett bra sätt att gå framåt. Mm. Det här med de här biologiska vapen och liknande, det här känns inte som en bra idé. Men jag förstår de organiska bitarna i introt bättre. För i introt så är det en massa blommor och bös.
Ja.
Det förstod jag inte riktigt vitsen med tidigare. Men efter det här avsnittet så ser jag ju kopplingen bättre.
Och vi ser ju också nu, det byggs bara på. Det är fler och fler saker nu som enligt kanon och universumet i tiden är svåra att förklara.
Ja.
Det har byggts på ännu mer nu.
Vi vet ju att de misslyckas. Vi vet ju att den här tekniken, i och för sig, Star Trek är ju full av teknik de upptäcker som de sen aldrig använder. Hej Voyager.
Ja, precis. Men,
men vi vet ju att det de upptäcker på Discovery kommer aldrig att nå resten av federationen.
Ja, speciellt inte om man ska följa kanon, vilket man vill göra med största sannolikhet. Så måste det ju hända något.
Det verkar ju som att de påstår att de gör det.
Mm. Ja, men då kommer vi säkert få allt det här förklarat för oss.
Ja, man kan ju hoppas. Du, när amiralen ringer till kaptenen och han står och äter, vad är det han äter för något? Tänkte du på det?
Nej, jag tänkte mer på hur kan han bara projektera in i hans eget rum utan att man har godkänt det. Så tänkte jag. Tänk om du står i duschen, exempelvis. Och så är det någon som bara ringer. Bara, tjena. Det tänkte jag på. Men ja.
Okej, okay, då gick våra tankar lite olika där. Min första tanke var att det var garr. Mm-hmm. Du vet, det här ja. Som Klingons äter.
Maskarna, ja.
Ja, men jag tittade igen och det verkar som att det var en bläckfisk han åt.
Mm-hmm. Hur ser du det?
Där liksom armarna, jag tittade tillbaka och pausade.
Mm-hmm.
Han käkade med hel bläckfisk, tillagad visserligen, men det såg jätteäckligt ut, tyckte jag.
Okay.
Ja. Nej, och sen så reagerar jag på att kaptenen är alldeles på tok för snabb på att spela på känslor. När han skickar ut det här nödmeddelandet över hela skeppet så att alla får höra hur barnen dör och allting. Han är för snabb till att spela på andra människors känslor, så att jag får ju definitiva psykopatvibbar av honom.
Jag har tänkt inte alls på det. Ja, men det är intressant att du tar upp det. Verkligen.
Och det gör han ju med Michael och han med alla han pratar med. Det första han gör är att spela på deras känslor. Det är samma med den här science-snubben. Vad vill du bli ihågkommen som? Vill du vara en svampman, eller vill du vara den som hjälpte till och krossade Klingon? Alltså, vill du få de här stora priserna och allt vad det nu är?
Nej, men han kör väldigt mycket efter sitt eget tycke där. Det är väl lite samma sak där, att han lovade ju egentligen mer av vad kunde hålla till admiralen också.
Ja.
Han
sant.
Sa ju det att nej, men det här är absolut inga problem. Vi tar oss dit hur lätt som helst. Det är inga problem, allting är fixat. Men så var det ju inte.
Jag hade accepterat hans beteende om han hade visat sina egna känslor också. Men nu ser vi inga känsloyttringar från honom. Alls.
Han är lite
och
mysko.
Det känns farligt.
Ja, det är en väldigt annorlunda och udda karaktär för att vara kapten.
Kanske kommer. Vem vet? Vi är bara på fjärde avsnittet än så länge. Så att det...
Precis.
Sen, tänkte du något närmare på datorrösten?
Nej. Vad tänkte du på?
I tidigare... Nu ska vi se. I Enterprise finns det ingen datorröst. Väl? Nej.
Nej.
Det gör det inte. I The Original Series finns det ju en datorröst. Det var ju Roddenberrys fru. Och i senare, ja, det finns ju alltid en datorröst genomgående, och det var ju hon många, många år. Men den datorrösten de har här, alltså jag fick lite Google Assistant, lite Siri-vibbar. Den var inte perfekt, vilket ju faktiskt stämmer om det här är en av de första implementationerna. Alltså det kändes som att den hade fel betoning, den hade lite datorröstsbetoning, så som vi är vana vid idag.
Mm.
Inte det här perfekta som de visar senare. Nej. Så det stämmer ju faktiskt tidsmässigt, men ja. Det var inget du tänkte på då?
Nej, men det är väldigt intressant. Jag ska tänka på det lite mer nu faktiskt, när du nämner det.
Och sen är ju fortfarande frågan då, var kommer Ripper ifrån?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Han hade ju bara kommit på, han hade ju... Ja, hur var det nu? USS Glenn hade med sig ett stort lager av svamp i sitt förråd. Och han tyckte det var väldigt spännande. Och på något sätt så hade han tagit sig in i skeppet och tagit sig ner dit. Och där hade de hittat honom. Hur det nu går till, de måste väl ha landat någonstans. Hur man nu landar ett sånt skepp, men... Mm.
Ja, om det inte är så att han har förmågan att teleportera sig själv via sporerna.
Mm. Ja, det är möjligt.
Eller om det är så att han på något sätt var, som de antydde i förra avsnittet, mikroskopisk från början.
Mm.
Han kanske är mikroskopisk normalt sett, men att det var någonting samt... Nej, det kan inte varit då, nej. Ja, och det tänkte jag också på. Var det han som dödade besättningen på Glenn för att fly?
Ja, det är jag ganska säker på att det var.
För när de hoppade och kom tillbaka till verkligheten så var de ju så här twistade, de var ju vridna allihopa och besättningen var död.
Men nämnde de inte det att dörrarna hade forcerats åt fel håll? Som att det är någon som tog sig ut.
Ja, precis. Och sen bröt han sig ut.
Ja, precis. Och som vi förstod det som, så sa de väl på något sätt, jag minns inte exakt, att det var inte Klingons som hade haft ihjäl besättningen, utan de kom i efterhand. Typ scavenger, de kom ju för att hitta saker som de kunde använda.
Japp.
Så det måste det ha varit, förstår jag det som.
Men var det ett misstag? Var det ett tekniskt missöde? Eller valde Ripper medvetet att sabotera hoppet så att alla dog? För i sådana fall kommer ju samma grej att hända på Discovery.
Mm. Det fick vi inte reda på, tror jag.
När han tröttnar på att bli instängd i den här glasduschen, i och med att han inte mår bra av det och inte är glad efteråt, så kommer han se till att de landar i spiraler. Ja. Det hade gjort mig orolig om jag befann mig på Discovery.
Ja, jag förstår det. Mig också. Nej, vi får väl helt enkelt se vad som händer.
Ja, jo. Det är ju bara mina tankar liksom, så här långt i serien då.
Mm.
Ja, läskigt.
Då var det här väldigt informationsrika avsnittet till ända, Kenneth.
Japs.
Men vi börjar med feedback och rättelser, som vi kallar det här avsnittet. Du hade något för oss den här veckan också.
Ja, ingen direkt feedback så än tyvärr, men det kanske kommer mer framöver. Men däremot en liten rättelse har jag. Vi teoriserade ju faktiskt i början, när det var första eller andra avsnittet, om hur Michael och Spock, hur de växte upp och deras relation och sådär när det gäller ålder. Och vi fick ju faktiskt reda på i det här avsnittet, avsnitt 4, en del data. Bland annat så, det är ju när albinon står på Sensho, heter det va?
Ja, Sensho. Ja. Ja.
Och han tittar ju på någon form av holografisk display där och ser massa information om Philippa Georgiou och Michael Burnham och så vidare. Och bland annat får vi fram då att Michael föddes 22-26 och det innebär att hon är 4 år äldre än Spock, för han föddes 22-30. Det är någon som har räknat ut då, och det är ju samma då både för Spock Prime och J.J. Abrams versionen av Spock, för det här är 3 år innan The Narada anländer från 2387 då. Så att
det är några skillnad bara. Det var inte så farligt egentligen, men det rätt ska vara rätt.
Ja, precis. Liten detalj bara sådär. Så att, det är väl så att, som du sa också i allra första avsnittet, vi vet ju absolut inte allt. Vi har ingen koll, och när vi inte har koll så chansar vi.
Spekulera är det bästa man kan göra.
Jajamän. Och vi har ingenting alls emot att ni rättar oss när vi har fel. Det är helt okej. Okay. Så keep it coming bara. Om vi gör fel och du märker det, så tala om det för oss. Det är alltid intressant.
Det välkomnas.
Och kan leda till en intressant diskussion.
Absolut, det välkomnas definitivt. Och det välkomnas också annan typ av feedback än rättelser, om det finns möjlighet till det också. Men nu då, efter det här avsnittet, och folk verkligen känner innerst inne att de vill ta kontakt med dig och berätta något för dig, Kenneth, som du har fel antagligen. Hur gör de då?
Tack för att det är det du förutsätter att de vill tala om för mig. Men ja, om ni vill tala om för mig att jag har fel, då startar ni er Twitter-klient och så skickar ni ett meddelande till @alltinomit, A-L-L-T-I-N-O-M-I-T.
Precis. Och vill ni höra av er till mig om samma sak, så, eller annan feedback eller förslag på showar också faktiskt.
När du säger samma sak, menar du att de ska höra av sig till dig om att jag har fel?
Precis. Bra att du rättade med det. Ja, det är jättebra. Precis så tänker jag. Nu vi efterhand. Ja. Då hör ni alltså av er till robin@fufupod.se med 2 D.
Ja, det är ju en bra poäng du gör där, att jag menar, vi kommer ju att dra igenom nu då Discovery, men det kommer ju finnas gott om utrymme och möjligheter till att tala om andra saker också.
Ja,
så även om vi just nu då försöker att ta oss hyfsat i kapp i alla fall Discovery, så är det så att ni har idéer, så är de välkomna.
Om ryktet stämmer så kommer inte nästa säsong förrän nästa år.
Nej.
2019.
Men så att då de har spelar ju in den just nu.
Ja, det gör de kanske. Det vet du mer än mig. Ja.
Jo, nej, men de har börjat spela in, så att de är ju i full gång. Och det är ju en skillnad i Star Trek nu gentemot tidigare. För där kunde man ju, alltså där spelar de ju in typ veckan innan de sände, eller 2 veckor innan. Och höll ganska hyfsat jämnt tempo. I det här fallet har de ju gjort klart hela serien innan de börjar släppa den.
Det blir ju mer åt det hållet, precis. Ja. Fler och fler serier går åt det hållet. Sen finns vi på sociala medier också. Om ni vill kontakta oss där så finns vi på Facebook, Twitter, Google+ och YouTube. På antingen Fufupod eller Fiktiva Universum och Faktiska Undringar. Man kan lyssna på oss på i princip alla podcastklienter på Android plus på Apple Podcasts. Kan du hålla dig till nästa vecka, Kenneth, då vi ska recensera Choose Your Pain? Avsnitt 5 borde det vara.
Alltså jag kan ju säga att jag har ju inte riktigt samma sug som jag hade efter de första 2 avsnitten. Efter avsnitt 2 och få se avsnitt 3. Men det är ju så många frågor som snurrar i huvudet, så att jo, absolut. Jag vet verkligen inte vad den här serien ska ta vägen, och det ska bli intressant att se.
Jag håller med dig, och jag antar att de som lyssnar tycker likadant. Så
ja, det hoppas vi.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Ja, ha det gott.
Ha det bra, hej!